Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag René Voltaire, en av Sveriges främsta mat- och hälsoentreprenörer. Vi pratar om allt ifrån mediums till hälsotrender, till entreprenörskap och till svetthyddor. Och om hur det är för René att balansera mellan passion och lönsamhet. Vi pratar om hur René tänker kring miljöfrågor och vi pratar också om varför så många av hennes kollegor i mat- och hälsobranschen har fått stänga ner under de senaste åren. Det här är ett väldigt mysigt och avslappnat avsnitt. Jag gillar René för att hon är så himla grundad och liksom hälsonördig men utan att bli elitistisk och snobbig. Det är tydligt att René drivs av nyfikenhet och utmaningar. Och jag som redan är ett stort fan av hennes produkter ser väldigt mycket fram emot att ta del av allt spännande som hon kommer skapa framöver. Jag vill också bara passa på att rikta ett stort tack till dig som lyssnar. Du vet säkert vid det här laget att det bästa sättet att stötta podden på är att lämna en review och att betygsätta podden. Och det här gör man alltså i iTunes podcast-app. Och såklart hjälper det också att dela podden med dem du tycker om och som du tror skulle uppskatta den. Nu kör vi igång dagens avsnitt. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Jonan.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Men du, jag ville faktiskt fråga dig, hur ser en riktig René Voltaire-dag ut?
Oj, en bra dag eller en mindre bra dag?
Ja, vi kan börja med en bra dag.
En bra dag ser ut så att jag vaknar på morgonen. Jag är lite seg på morgonen faktiskt. Dricker te. Och tar god tid på morgonen. Jag gillar att liksom ta lugnt på morgonen. Sen åker jag oftast till Årsta och så går jag i vår produktion.
Just det.
Och då går jag runt och liksom provsmakar grejer som bakas och lägger mig i långt mycket. Liksom, testa grejer. Sen passerar jag våran webbshop. Och för den är i samma liksom, lokal. Så brukar jag kolla. För jag tycker det är kul att se vad folk har köpt.
Så de står och packar?
Och då kan jag liksom se direkt. Så här, jag vet inte varför jag är så sjukt road av det. Men jag tycker det är roligt att se så här, varför köper man den där och den där? De hänger inte ihop så där. Man försöker förstå. Och jag förstår troligtvis ingenting av det ändå. Men, och sen så brukar det ligga lite paket där ibland. Mm. Kommer mycket prover och folk skickar grejer. Brukar jag ta med mig det upp. Sen går jag upp till vårt kontor. Som är liksom i huset ovanför vår produktion i Årsta. Vi sitter i ett så här industriområde. Absolut inget fancy alls.
Nej, det brukar inte vara så fancy.
Nej, det är mycket, mycket lastbilar och liksom alla röker.
Mm. Men jag ser också så här väldigt rostfritt framför mig. Det är liksom inga så här jätteinspirerande miljöer.
Nej, miljön är liksom katastrof. Fast det finns ju något inspirerande i det. Att det är så här, alla röker och liksom står ut och fimpar på marken. Och igår hade jag liksom, det var en dålig dag. För då var det liksom dessutom en bil som hade liksom parkerat vår lastkaj. Så vi kunde ta emot våra transporter. Och det är inte så lätt att få bort en bil idag. Nej. Så det där tog upp halva min dag. Vi försökte liksom lyfta bort den där bilen. Så att, men och, ja, jag går tillbaka så till. Sen hamnar jag på vårt kontor och så liksom hälsar jag på alla. Det har som en sån här att jag går alltid runt på alla avdelningar.
Hur många är alla?
Alla som är alla. Nu är ju inte alla inne liksom där på kontoret. Men totalt kanske vi är ett 50-tal. Och sen så är det möten. Och idag hade jag till exempel anställningsintervju. Och Ja, det är väldigt, alltså mina dagar ser väldigt olika ut, men de börjar på samma sätt och brukar oftast avslutas på samma sätt också.
Aha.
Så jag brukar avsluta dagen med att jag går och tränar.
Mm.
Och då åker jag till Pepstop.
Just det.
Och sen så går jag, så är jag där och liksom tjafsar lite med dem.
Uh-huh.
Och sen så går jag och tränar och sen går jag tillbaks då, för jag har parkerat min bil på Pepstop.
Uh-huh.
Och håller på där en stund.
Uh-huh.
Och sen åker jag hem, lagar middag.
Uh-huh. Ändå långa dagar låter det
så. Ja, jag har ganska långa dagar. Och sen lagar middag och sen händer det. Jag försöker liksom, men igår satt jag faktiskt och jobbade lite i 12. Mm. Jag såg nu när jag tittade med spegeln att jag ser sjukt trött ut. Jag brukar inte göra det, men ibland får jag liksom flow på kvällen och då måste jag liksom jobba klart.
Ja, då får man ta vara på det.
Ja, och det gjorde jag, för det är liksom, jag gjorde sånt där, skrev recept och såna här grejer som kan vara tråkiga att göra. Så det gjorde jag sån, och när jag hade liksom...
När du hade jobbat upp
tempot. Ja, jag hade något tempo och då tänkte jag så här, det är lika bra att göra klart.
Ja, jag känner igen det där. Jag brukar också, jag kommer igång vid 8-9 på kvällen. Ja.
Och jag kan bli väldigt så här kreativ på kvällen. Jag är ju superkreativ på morgonen också. Jag tänkte först när vi skulle ses, vad gud, vilken konstig tid.
Ja.
Då är man ju helt slut.
Ja, jag vet.
Men så bara, ja, why not?
Ja. Vi kan ju berätta det, att vi sitter alltså och poddar 4:00. Vilket är, jag tror att det är första gången jag poddar med någon 4:00. Det är en jättekonstig tid.
Ja, för jag tänker att de flesta vi ses tidigare.
Ja, men vanligtvis så kanske jag brukar boka in så här runt 10-11 liksom, på förmiddagen.
Mm.
Någon gång tror jag att jag har poddat alltså så här, ganska sent. Men då är det för att någon har varit i Stockholm och så haft liksom, hela dagen fylld. Men det här var jätteroligt. Det är kul att testa på nytt.
Ja, det kan bli hur som helst där. Ja, men så ser en vanlig dag ut.
Ja, och en dålig dag.
Ja, men en dålig dag, alltså det finns inga dåliga dagar egentligen, men en dålig dag är liksom när man inte liksom får ihop sin tid lite grann.
Mm.
Det är när man liksom har ett möte mitt i dagen och ska liksom, jag gillar ju rutiner, jag gillar ju liksom att börja min morgon på samma sätt.
Ja.
Och en dålig dag är det så här, vänta, vad händer här, varför har jag ett möte liksom när jag ska äta lunch?
Ja.
Och vem har bokat in så här?
Ja.
Hur blev det nu?
Ja.
Det kan vara en dålig dag. Och sen är ju visst, det finns ju massa grejer som kan hända en dålig dag.
Mm.
Eller att jag helt enkelt att jag har för mycket att göra.
Ja.
Det tycker jag är en dålig dag. För att jag inte hinner med, för oftast hinner jag inte med det jag själv ska göra.
Nej.
För jag håller på att jobba med andra grejer.
Ja. Och jag tänker att du jobbar ju, alltså, jag tänker att så här, de flesta har ju en bild av vem du är. Och framförallt kanske att man känner igen ditt namn.
Mm.
Även om man inte har en jättetydlig bild om kanske dig som person. Eller vem du är. Eller vad du gör.
Det är meningen.
Precis, lite hemlig. Men jag tänker att man har ju liksom sett ditt namn. Och jag tänker att det är så kul att höra liksom, vad innefattar en så... Alltså liksom den... Men det är ju som du säger, du går och provsmakar och du går och liksom...
Det låter ju som jag inte gör så mycket.
Nej, fast jag tänker att jag tänker också att du... Det kan ju vara jätteviktigt bara att ha en person som liksom... På något sätt, på ett intuitivt sätt, sätter tonen för ett varumärke och för någonting som...
Mm. Men det är ganska bra, för när jag går den där rundan så får jag ju... oftast någonting med mig därifrån som är så här, inte funkar.
Ja.
Det kan vara någonting som är jättebra också, som är superkul, men jag får ju någonting med mig utav det, att så här, det här, ja, men vi säger webbshoppen här nu liksom.
Mm.
Det var ju någon som la någon sån här helt hiskligt stor order.
Aha, vad kul.
Och då fick jag alla panik liksom, hur ska vi, för vi hade inte ens så mycket varor i lager. Först tänkte jag så här, vem beställer den så mycket? Men då hittar man ju liksom, okej, när det här händer nästa gång, då gör vi så här.
Mm.
Så man får ju mer att göra också när man går runt. För att man får ju alltid någonting
mer. Man skaffar sig jobb.
Man skaffar sig jobb eller liksom, det här måste vi göra bättre. Eller vänta nu, man ser ju saker. Så jag försöker att vara, jag är väldigt operativ ska jag säga. Mycket mer operativ än vad jag tror någon förstår. Men jag gillar ju att vara det.
Ja, precis. Och jag tänker så här, innan vi liksom fortsätter att prata om... För jag tänker, det är ju jättespännande också att höra så här, hur allt började.
Mm.
Tycker jag i alla fall.
Mm.
Men först vill jag fråga, vad betyder hälsa för dig?
Hälsa för mig är ju väldigt beroende på vilken dag du frågar mig det. Idag känner jag att jag behöver en juicekrans, då är det hälsa. Om du frågar mig till helgen så betyder det någonting helt annat. Så att det är ju, jag tror att det är ju så sjukt stort. Jag tror att egentligen är lättare att säga så här, det är ju motsvarigheten till ohälsosam kanske. Mm. Eller ohälsa.
Just det.
Så att, och sitter jag och äter så är ju hälsa en sak, att jag ska äta hälsosamt. Mm. Sen är det för mig säkert någonting helt annat än vad det är för någon annan.
Just det.
Går jag och tränar, då är ju hälsa att jag... Det kan vara ena dagen att jag liksom inte ska hålla på och maska.
Ja.
Det kan jag göra ibland om jag är trött.
Ja.
Och den andra dagen kan det vara liksom, nej, men så där tunga vikter kanske jag inte ska ta. Mm. För då kommer jag liksom ju illa med.
Ja.
Så att det är väldigt olika.
Mm. Och precis, skönt. Det ser olika ut och hitta en balans där.
Ja, inte äta för mycket godis ibland. Och ibland är det liksom, ät godis.
Ja. Så. Men, för jag tänker också att det känns ju som att du har varit väldigt tidig med väldigt många saker. Och framförallt inom liksom hälsotrender. Att du liksom har snappat upp. Och jag vet att jag hörde dig berätta om att du höll på med sådana här sweat lodges.
Ja.
För jättelänge
sedan. Ja, det skulle jag gärna fortsätta göra.
Ja.
Det, jag gillade verkligen det.
Ja.
Det är, jo, men jag har ju alltid kanske gillat att utforska saker och ting.
Mm.
Att så här, göra roliga grejer.
Testa på.
Och testa på saker och är ganska nyfiken. Svetthyddorna, ah, det är ju crazy. Det är kanske det mest galna jag har gjort, tror jag. Och för er som inte vet vad det är, så är det ju någon slags, ni får googla det helt enkelt.
Ja, precis, googla. Men jag har en bild av att det är som en liksom typ hydda som man går in i och svettas.
Ja, man,
det är som en bastu.
Ja, fast... det är som en bastu. Man bygger den liksom, den är helt, man bygger den helt organiskt och liksom klär in den. Så att det är som en bastu. Och sen och den är pytteliten och man är liksom alldeles för många i den där. Så det är så klaustrofobiskt.
Det är inte så coronavänligt.
Nej, det här gör man inte i corona. Och alltså, man sitter på varann. Och det är liksom, jag tror att klaustrofobikänslan är liksom värre än själva bastun. Och sen så lägger man lavastenar i mitten. Och sen så häller man liksom vatten på det här då, så att det blir ånga. Och man gör det här, det är en indiansk tradition. Och jag tror att jag har gjort det 5-6 gånger. Första gången jag gjorde det var liksom, det var ju en sån nära döden upplevelse. Så att det var det värsta.
Hur länge
gjort.
Sitter man?
Alltså man sitter, tror jag, första, om inte första liksom vändan. Man har, det är 3 vändor om jag inte minns fel. Det är ju ganska många år sedan.
Alltså man går ut emellan?
Ja, precis. Du sätter på nya stenar. Mm. Nej, man går inte ut emellan, men du kan gå ut emellan.
Okay.
Jag tyckte det var absolut värst i början.
Mm.
Sen beror det också på, liksom, första gången jag gjorde det så satte jag mig lite dumt. Jag satte mig liksom längst in i tältet.
Aha.
Och bara känslan att du inte kan komma ut är ju jättejobbig.
Ja.
Andra gången jag gjorde det så gjorde jag det lite smartare. Då satte jag mig lite sådär. Jag så här, jag är fallat så kan,
close
jag liksom,
to the exit.
Så kan jag liksom kräla över 4 personer och komma ut.
Ja.
Nej, men det är ju på nytt födelse.
Ja.
Så det här hyddan är liksom livmodern.
Ja.
Och så föds man på nytt när man gör det här. Det är en otrolig häftig känsla när du har gjort det.
Ja.
Och det är så jobbigt när du gör det.
Ja.
Sen har du ju, om man googlar det så kommer ni också säkert många se att det hände ju också en stor olycka med i det här. I Arizona så fanns ett ställe som heter Angel Valley.
Okej.
Där jag faktiskt var året innan. Ja. Och gjorde en svetthydda, så man ska inte göra det här liksom hur som helst. Det ska vara någon som vet hur man gör. Och det var ju någon då som hade täckt själva hyddan i någon slags plast, troligtvis.
Aha.
Och det blev ju gifter inne i hyddan. Så att det var ju 2 personer som dog inom loppet av 5 minuter. Så att det här var ju en jättekatastrof. Så det vill ju till att man vet vad man gör när man gör det här. Och man ska vara frisk och man ska inte ha dåligt hjärta.
Nej.
Och tror att man ska göra när det är fullmåne, om jag inte minns fel.
Okej. Okay. För det där vet jag även med, det finns ju såna här retreat centers som gör vattenfastor ganska långa.
Ja.
Och där var det ju också någon för inte jättelänge sedan som gick bort. Alltså inte på själva centret, men som hade liksom, jag tror att han hade typ bara fått för sig att han skulle gå därifrån. Och då hade han ju liksom vattenfastat jättemånga dagar. Mm. Hade ju ingen näring i liksom systemet. Och sen så hade de släppt iväg honom. Och så hade han ramlat ner för en trappa och dött. Mm. Liksom.
Ja, det är ju... Alltså, nu är det ju säkert många år sedan jag gjorde det här. Mm. Och ju äldre man blir, desto blir man ju så här... Även om jag gillade det så skulle jag kanske inte rekommendera andra att göra det. För man blir mycket mer försiktig idag. Ja. Man är mer försiktig för att man vet att saker och ting är inte för alla.
Nej, precis.
Men jag gillade det.
Ja.
Det gjorde jag.
Ja.
Och det är super... Det var en superskön upplevelse.
Och jag kan tänka mig också att för bara alltså så här, bada kallt och sen basta och så här, man känner ju sig precis som du säger. Det är ju, rent fysiskt så kan man ju känna att det är en på nytt födelse. Alltså man känner sig som en ny människa. Mm. Men också kan jag tänka mig att utmanar man sig själv väldigt länge och stannar i värmen så blir det ju också på ett så här mentalt eller liksom spirituellt plan som att man bara...
Mm, det här gjordes ju under en fasta, ska jag säga.
Ja, oj.
Dessutom, bra eller dåligt, men det gjordes under en fasta och det var jättemycket meditation och så.
Men anledningen till att du liksom testar grejer, är det bara nyfikenhet eller har det funnits liksom så här, att du har själv haft liksom problem med hälsan eller så som du har velat?
Alltså, jag tror så här, problem har ju alla. Ja. För har man inte problem, då har man ju verkligen problem. Så att problem har vi ju alla.
Ja.
Och jag tror att jag är inte unik.
Nej.
Sen så är man en... Jag tror att man kommer en punkt i livet där man ställs inför utmaningar.
Mm.
I mitt fall så har jag liksom alltid varit egen företagare.
Mm.
Och det innebär ju... Alltså, ja, det är jättemycket jobb.
Ja.
Då kan man inte bara säga, ah, men nu sticker jag iväg här ett halvår och
nej,
tar semester. Det funkar ju inte så. Och med det kommer det väldigt mycket, liksom, mycket jobb, mycket utmaningar. Och det blev lite för mycket för mig under en period. Och då, plus att då jag hade liksom, ah, men, saker från min uppväxt och liksom andra saker med mig i bagaget som inte var klockrent.
Ja.
Och jag har alltid jobbat med mat och med restaurang och liksom kaféer. Och man har liksom slarvat, ätit dåligt och partajat, man varit yngre. Man har liksom gjort alla fel i princip. Man har haft väldigt roligt. Och då jag började ju intressera mig för egentligen sättet att laga mat på.
Mm.
Väldigt, väldigt tidigt. Så här, raw food tyckte jag var som superkul. Och alla tyckte det var jättekonstigt. Så att egentligen så halkade jag in på det här. För att jag följde han Gabriel Kassen.
Aha.
Och då hade han ju ett ställe. Och då tänkte jag, det här är jättespännande.
Aha.
Och jag behöver liksom, det här behöver jag. Alltså jag läste ju jättemycket.
Ja.
Och
var han kopplad till de här svetthyddorna?
Ja.
Okej. Okay. Så det var liksom en del i hans filosofi?
Och sen var jag på även med, jag var på någon sån här retreat med han David Wolf.
Ja,
det tyckte jag var så där.
Ja.
Om jag nu får, om jag nu får dissa. Och det var på det här stället då som det här Angel Valley där den här olyckan hände. Och det kanske också var så att det kan du hyra och då vet man liksom inte.
Nej, jag fattar. Men
Jo, men så någon viss typ av... jag tycker att jag har sagt det så många gånger här. Att nej, men det är klart att jag inte mådde superbra. Och jag drev inte mitt företag heller jättebra.
Mm.
Och att jag kom till en punkt när jag behövde en förändring.
Ja.
Och sen... Ja. Hur var det nu egentligen? Nej, men ja, och sen tror jag så här, det är klart att om du... Jag tog ju ett litet break och bestämde mig för att göra någonting annat.
Ja. Just det.
Och ibland så, och jag sålde, och det var jättejobbigt att sälja. Jag hade ju ett café här på Narvavägen.
Just det.
Som jag sålde, och jag liksom, det är jobbigt att sälja någonting som man är ganska förknippad med. Och liksom så här, mitt i livet så här, okej, nu ska jag börja om. För det var ju också, jag försörjde mig på så sätt.
Just det.
Och då blir det ännu jobbigare.
Ja, det blir en jättestor, inte så mycket trygghet.
Nej, och sen framförallt eftersom jag alltid har jobbat som egen företagare så är det så här, vem vill anställa mig?
Men du har ju berättat det här om att liksom hela René Voltaire, liksom produktlinjen och det som är idag kom till egentligen för att du gick till ett medium.
Ja, det är ju, och det är ju jätteknasigt för att det var ju samma veva då. Jag visste inte vad jag skulle göra och jag höll på, ska jag liksom öppna restaurang eller ska jag gå tillbaka till liksom café? Och jag hade ju startat ett café ihop med två andra och yoga ute i Saltsjöbaden.
Mm.
Och var väldigt sådär, gud vart ska jag? Ska jag liksom i det här? Ja, jag var lost helt enkelt.
Uh-huh.
Hade fått barn, liksom mitt andra barn. Och då liksom, Ja, mm. Jag fick inte ihop det. Och då gick jag till det mediumet som alla gick till. Och så ställde jag henne alla frågor. Hon svarade ju på allting. Men så frågade den så här. Jag kanske ska börja liksom, lite så här kaxigt. Så här, sälja mat till dagligvaruhandeln. Och det var ju typ det enda hon inte svarade på.
Hon bara ignorerade
hon det? Bara ignorerade den. Och jag har kvar den här boken som blir så här sjukt störigt. Att hon svarade på allt. Och jag är då... Och inte på det här. Så då, och då är jag ju lite så här... Okej, då måste jag ju testa.
Vad spännande.
Det är lite som någon säger till mig så här, det där går inte. Då kommer jag ju försöka göra det.
Men det är ju jättespännande att veta om det var att hon verkligen inte såg något. Eller om hon såg något, men så visste hon att du funkar på det här sättet. Och därför inte svara.
Ja, jag vet inte.
Men du gick inte tillbaka till henne efter det?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
Nej. Gud, vad spännande. Ja. Men håller du på med mycket sånt?
Det ska jag inte säga att jag gör. Nej. Men jag har väldigt bra så här feeling på grejer. Alltså jag är bra på att känna när saker är tokigt och bra. Och när jag vet, jag har bra känsla.
För jag tänker också att du har ju, alltså lite det jag sa innan, det här med att det känns som att du har snappat upp trender ganska tidigt och liksom testat på mycket saker och så. Och det är ju, då låter det som att det är lite nästan mer som en talang, mer än att du kanske lägger massa tid på att hitta de här sakerna.
Ja, men jag har en ganska bra liksom magkänsla för saker och ting. Och även, den kan vara fel ibland ska jag säga, för man ska inte helt gå på den. För jag har gjort ett och annat misstag. Men jag tycker att jag har en ganska bra sån där känsla.
För när man pratar om, alltså just det du säger, det här med att det kan gå fel. Det tycker jag är jättekul. För jag tänker att så här, inom entreprenörskap så liksom, många gånger så är det ju väldigt så här rosa målat. Och liksom, det är så fantastiskt och idéer. Och man lever de här fantastiska liven. Men många gånger tänker jag också att det innefattar ju att man har gjort många misstag på vägen. Och att de kan vara nästan kanske ännu viktigare än det som har gått bra. För att det liksom har lett en in på den vägen man ska vara på eller hur man nu vill.
Nej, men så är det ju. Det handlar ju bara om, och tycker jag, eller det handlar inte bara om det, men det handlar ju mycket om att så här, lära sig att lösa de där felen man gör. Och att ta lärdom av dem. Och att så här, varför funkar det inte? Och det kan ju vara en produkt till exempel, att man kommer med en produkt på tok för tidigt. För det kan också vara för tidigt.
Just det.
Och att ta lärdom om varför blev det fel här? Är det fel, liksom, är det fel för att det är fel pris? Smaken är inte bra? Eller är det bara fel timing? Eller liksom?
Så utvärdera
liksom. Utvärdera och lära sig någonting av det. Och även så här, det rekrytera till exempel, som jag håller på med det nu. Så är det är också svårt. Och man vill ju att det ska bli rätt. För båda parter. Och att när det blir fel, och försöka liksom förstå, vad kunde jag ha gjort bättre? Att så här, så att inte man hamnar där igen. Och det tror jag man blir mycket, det tror jag man blir bättre på med åren faktiskt.
Det går inte att fuska sig till det.
Nej.
Det är liksom...
och i början när jag startade, alltså när jag var yngre och hade företag, då tyckte jag det var skitjobbigt när saker gick fel. Och jag ska inte säga att jag är som en gås idag och saker och ting ringer av mig, för det är jag inte. Jag tycker fortfarande att det är jobbigt ibland. Men man är mer van idag. När det är så här, okej. Nu har det här hänt.
Mer rutinerat.
Liksom. Ja, hur löser vi det?
Men, och där tänker jag också så här, det är ju så himla kul att höra i efterhand. Har du liksom så här, jag tänker till böcker eller recept eller grejer som du liksom bara kände så här, vad fan var det här?
Ja, men alltså massor ska jag säga, men också många recept som... Jag satt och bläddrade här om dagen i en bok som jag skrev för så här jättelänge sedan, som jag bara... Det här är skitbra. Och som jag liksom inte ens har tittat i nu.
Nej.
Som helt plötsligt som jag kände så här, det här är jättebra. Så att så vissa grejer kan du återliva och ändra. Jag skulle nog säga matmässigt. Ja, jag har nog gjort något jättekonstigt recept i någon bok. Så här, någon glass med sockerbönor. Ja, den var ju helt skum. Ja, det vet jag inte. Den var nog, det kanske är det konstigaste jag gjort.
Ja.
lite så här Japan-inspirerad. Den var inte helt genomgjort.
Bönor i sötsaker tycker jag annars är.
Jag älskar det. Superbra. Det var bara att jag gjorde det inte tillräckligt bra. Idag vet jag ju att när man gör ett recept så måste du provgöra det. Mm. Och det tar lång tid att ta fram ett recept. Ja. Du kan inte bara göra det en gång, skriva ner och sen är det klart. Ibland när du gör ett recept andra gången så är det så här. Nej, men då blev det inte lika bra som första gången. Nej. Fast jag gjorde det precis likadant. Ja. Så att ibland måste man liksom... Recept tar ju lång tid innan de sitter. Och det är ju en lärdom. Ja. Att inte bara skriva inte bara en bok och skriva ett recept. Jag har skrivit böcker som har varit fel. Och jag har skrivit så här, det var någon tidningsartikel. Det länge sedan ska jag säga. Där det stod någon sån här... Ja, det blev något fel. Det var ju det fel. Slarvfel. Och den tidningen det var ju så här... Det var ju typ ett semmelrecept som flöt.
Ja.
Det stod ju liksom antagligen liter istället för deciliter.
Ja, okej.
Okay. Och det blev som en soppa.
Ja, men semmelsoppa.
Semmelsoppan.
Det är ju, det passar ju in i liksom kollektionen med semmelwraps och semmelnachos och allt annat.
Precis, semmelsmoothie blev det.
Ja.
Och det var ju tur då att det inte fanns så mycket. På den tiden mejlade man ju inte samma sätt.
Nej, precis. Du fick aldrig veta det. Men jag tänker på... när skrev du första kokboken?
Min första bok skrev jag 96.
Ja, det är ju otroligt länge sedan.
Ja, det är länge sedan.
Och sen så har du liksom, för du har släppt ganska många kokböcker.
Mm. Sen hade jag under en period när jag var jätteduktig på att släppa böcker. Mm. Och hade ju lite det som business faktiskt. Så att jag producerade böcker och sålde. Och, så att liksom, jag levde ju på det. Och jag gjorde lite böcker så här till andra och... Mm. Sen så tog det väldigt mycket tid av mig. Så att sen har det faktiskt varit mer utav tidsbrist.
Ja. För du tycker ändå att det är kul?
Jag tycker böcker är jätteroligt. Och jag tycker det är kul med folk som gör böcker. Så att det är roligt. Däremot så finns det ju idag folk som är väldigt mycket bättre på mig. Och gör recept. För att de bara jobbar med det. Så jag tror inte att behovet idag är lika stort.
Nej.
För det finns så mycket recept att få.
Ja. Och gratis.
Och gratis. Och varför ska du liksom egentligen köpa en bok när allting finns på nätet? Och, så att därför har jag inte heller känt någon stress att skriva en bok.
Nej.
Och skulle jag skriva en bok så skulle jag nog vilja skriva en bok om något helt annat.
Åh, vad spännande!
Något sånt.
Men precis, för jag tänker också att... jag har så många grejer här som jag vill fråga dig om. Men just det här med... För jag upplever det som att du är väldigt mycket liksom så här, lustfyllt, för det första. Och liksom... Det ska vara kul och det ska liksom... Det känns ju inte... Även om det är ju hälso... Liksom, vad ska man säga? Hälsoinriktning. Så är det ju liksom gott. Det är grejer och det är godisar. Och du känns ju liksom verkligen inte som en hälsonörd på det sättet att det känns restriktivt. Eller nej, liksom.
Men det är ju så, om hälsa måste vara hållbart så måste det infatta flera saker. Nu sitter vi och dricker en grön juice här.
Ja, och men den smakar ju nästan godis.
Ja, den är ju väldigt, väldigt god ska jag säga. Men, och den är jättefin och så. Men om det ska vara hållbart så måste du ju... Liksom, vi kan inte bara dricka gröna juicer. Alltså man behöver ha ett spektra av flera saker. Jag tror ju inte på... Du får inte vara för hård mot dig själv eller mot andra. Det måste vara inspirerande, det ska vara roligt. Sen ska man ju inte äta godis varje dag.
Nej.
Även om det ligger godis här också. Så kan man ju... Men alltså, så att det gäller ju att ha en balans även i hälsa. Hälsa kan ju faktiskt också gå över styr.
Ja.
Och då är ju inte hälsa så hälsosamt.
Nej.
Så att det gäller ju att ha, äta bra, unna sig saker, balans i livet.
Och balansgången mellan att liksom göra det man tycker är kul och liksom, ha mycket hjärta och lust i sitt företagande. Är det svårt att liksom kombinera med att det ändå i slutändan tyvärr alltid måste vara lönsamt och liksom pressen på att det måste gå ihop?
Det är en väldigt bra fråga. Det är det, ska jag säga.
Ja.
Om jag skulle bara följa mitt hjärta så skulle företaget inte gå runt.
Nej.
Det skulle det nog inte göra. För då skulle jag bara hålla på med latchogrejer. Sånt som troligtvis inte är lönsamt.
Mm.
Och liksom fördyra råvaror och så. Så att så här, Man måste ha, man måste ha lite bist. Och man skulle vara alldeles för snäll.
Mm.
Så man måste ju också hålla saker och ting. Och, ja, nej. Det går inte bara att ha kul. Även om jag tror att det är jätteviktigt. Framförallt när man driver företag. För att du orkar inte annars.
Nej.
Så att jag gör ju fortfarande saker som inte är så lönsamma. För att jag tycker att det är väldigt roligt.
Ja.
Och de där får liksom finnas kvar. För jag tror ändå att de bidrar i det stora sortimentet till exempel.
Mm.
För det smittar av sig på andra produkter.
Ja.
Och jag kan ju behöva göra en produkt ibland som kanske inte är... Ja, för att jag behöver också saker som jag kan tjäna pengar på. Annars kan jag inte betala lön.
Nej, precis. Och det där tänker jag är superintressant. För att nu har ju du funnits länge. Men bara de senaste kanske, vad är det, 6-7 åren så tycker jag att väldigt... Alltså det var en liten boom med så här hälsoföretag och allt ifrån rawfood-grejer, vegan, glutenfritt, alltså... Ja, men allt möjligt. Men många av de företagen finns ju inte kvar idag. Alltså de flesta skulle jag säga.
Mm.
Och där har ju du verkligen lyckats. Mm. Så att liksom, det är också spännande.
Och visst är det egentligen jättesorgligt att de inte finns kvar.
Jätte.
För jag kan tycka att det är så tråkigt att jag inte kan köpa den där syrade burken. Liksom, som jag såg fanns på affären. Och att jag inte hittar småskaligt. Och att allting, alltså det tycker jag är... supertråkigt.
Ja.
Men tyvärr så fattar jag ju det. För att så här, det, alltså, jag tror att jag hade ju också, när jag startade så var det ju precis rätt timing.
Mm.
För då hade jag ju inte lika stor konkurrens som jag har idag.
Nej.
Då hade ju inte, ja, det fanns ju inte de här produkterna på samma sätt som vi gör idag. Idag gör ju lite som alla gör ju lite samma sak.
Framförallt skulle jag säga att alltså det som idag känns det ju som att, alltså dels att man hittar dina produkter på typ var och varannan butik. Men också att du kan gå till en ICA Maxi eller en liksom lite större så här vanlig butik. Mm. Och hitta i princip allting.
Mm.
Alltså det är massa olika oljor och det är quinoa och det är glutenfria mjöler. Och
och det kunde man ju inte när jag startade. Nej. Då fanns det ju inte, jag menar quinoa var ju faktiskt en av mina första produkter.
Ja.
Och det var, alla var ju så här, åh gud vad är det här för någonting? Det fanns ju inte. Och det är ju inte så länge sedan, det är 15 år sedan.
Ja.
Och till och med bulgur som jag, liksom, det var jättekonstigt.
Ja, och det ändå vete liksom.
Ja, som är liksom...
Ja, nej men så det är ju intressant också hur... Alltså utvecklingen har ju gått jättefort egentligen de här senaste åren.
Mm.
Jag vet när jag började göra rawfood-grejer, alltså så här desserter, då var ju folk så här, rawfood, typ sushi tänkte de på.
Mm.
Och liksom det var ändå bara 7-8 år sedan.
Mm.
Så att det har ju gått väldigt fort.
Mm, då kan du tänka dig var för 20 år sedan.
Ja.
Då folk skakade på huvudet när man gjorde någon sån här råfotårta. Man tänkte så här.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Men känner du liksom, kan du ibland känna att det tar ifrån det roliga att liksom hela tiden behöva tänka på att det ska finnas liksom en business i det? Eller liksom ett vinstdrivande syfte?
Alltså både ja och nej. Det finns ju också en utmaning. För att så här, det är, ibland blir man ju snek. Alltså.
Mm.
För att så här, det kan vara en sån enkel grej som att konsumenten många gånger tror att en alla råvaror är precis likadana. Mm. Och att så här, om jag köper riskakor så ska alla kosta 19,90. Nej, men vet du vad? De kan kosta 45 kronor också. Därför att de görs på ett helt annat sätt. De är hantverksmässigt tillgjorda. Och, och det är inte heller ris i dem, utan det är bovete till exempel. Och då kan man ibland bli väldigt trött. Och ibland får man försöka liksom se över det där. Och många tror att en råvara är exakt likadan. Många förstår inte att det är skillnad bara på kokossocker.
Nej.
Att du kan köpa in det i olika kvaliteter. Mm. Hur mycket det liksom har rostat i pannan. Och sen så fuskas det säkert en hel del även med, liksom, även med den här typen av mat. Och man kanske tänker att tamari som en japansk soja, att alla tamari, för det har ju, den har blivit populär nu och det kommer ju massa kopior. Eller kopior ska jag inte säga. Det kommer andra varumärken. De flesta gör sig troligtvis inte i Japan. Utan i Kina. Innehåller mer salt, mer vatten. Och då får du ner prisbilden. Och det kan man bli lite trött på. Men det gäller ju då för mig. Och det är ju en utmaning. att försöka så här. Hur förklarar man det här för kunden? Näringsgäst, det är en sån produkt. Näringsgäst kan du ju köpa i 15 olika kvaliteter. Det finns näringsgäst som inte smakar någonting. Och sen kan du ha den som är liksom odlad längre i större flingor som är godare. Den kommer ju vara dyrare, självklart. Och där får jag ju hela tiden så här
balansera.
Vad ska jag vara någonstans? Men vi vill ju vara ett premiumvarumärke. Och då kan man ju inte gå på det andra.
Nej.
För det finns ju andra som gör det andra.
Ja.
För jag tror att en vanlig uppfattning om varumärket Jean Voltaire är ju att det är så här, det är dyrt.
Ja.
Det är det folk säger. Ja, men hallå. Jag hade ju också kunnat gjort billiga produkter. Det hade ju troligtvis varit väldigt mycket mer lukrativt än det jag gör idag.
Ja. Oh ja. Alltså så är det ju verkligen. Och det tycker jag att man ser. Det finns ju billigare märken och som liksom generellt håller en väldigt låg prisbild men ändå är liksom veganska, glutenfria, ekologiska och allt det här. Men sen är ju frågan, för det tänker jag måste vara jättesvårt att liksom hela tiden utbilda sina kunder i kvalitet och skillnad på liksom mat och näring och liksom vad det är för. För det är ju så svårt också, tänker jag, som konsument att veta och att göra skillnad.
Nej, jag vet. Och det är ju det svåra. Jag gör ju lite matlagningskurser. Och det gör jag ju också faktiskt för att jag lär mig ganska mycket när jag gör det. Dels man lär sig vad kunden efterfrågar och man tvingas ju också tänka till lite grann. Så att, men ja, det är ju en utbildning och det är ju. Men det är ju svårt. För jag tror många gånger i slutändan, väldigt många går ju på pris. Jag menar, en grön juice är väl ett sånt där strålande exempel. En grön juice som innehåller liksom 80% äpple, den kommer ju vara mycket billigare än den här.
Exakt.
Som innehåller broccoli. Vi fattar ju. Men.
Och det är det som är så tråkigt, för jag tror att det är ju också grunden till att de här företagen som vi pratade om, som inte har överlevt, att de faktiskt inte har överlevt. För att det blir ju också så här, alltså, för inte som ett land som typ Australien eller USA, där räcker det med att liksom 5% är intresserade av någonting och så är det enorma mängder. Medan vi är så få i Sverige. Så att liksom, är vi inte tillräckligt många som uppskattar en viss typ av produkt eller liksom varor, då kommer de ju inte överleva.
Ja, men alla ni då som lyssnar på det här, som har små företag, jag kan säga så här, jag är väldigt duktig på att handla den typen av produkter. Jag handlar mer med hjärtat faktiskt. För att jag vill ju att det ska finnas fler produkter, för det behövs konkurrens idag. Det kan inte bara vara några stora brands. Nej. Som äger allt. Så att det är också väldigt viktigt att man som konsument gör ett aktivt val och kanske inte bara handlar med plånboken.
Nej.
Jag fattar ju att det är liksom många måste göra det. Men ibland måste man nog så här, köp lite mindre men kanske välj den där olivoljan istället.
Precis.
Så tänker i alla fall jag när jag handlar.
Ja, varje gång man är, alltså jag tror att ganska få människor tänker så, men varje gång man är i en matbutik så röstar man ju också på utbudet.
Ja.
För de är ju stenhårda. Alltså de har ju superkoll. Och ju mer, alltså ju bättre ett varumärke presterar, ju mer plats får de. och ju bättre liksom exponering i butiken. Men så fort man liksom underpresterar eller inte presterar lika bra, då börjar de ju liksom skära bort. Så att det är ju...
Så är det.
Det är ganska tufft.
Ja, det är jättetufft. Och vi som är mindre varumärken, vi används ju också som dragplåster till andras varumärken. Så det finns ju också en genomtänkt plan med att här stoppar vi René Voltaires mandelsmör. Så sätter vi ett annat mandelsmör här.
Ja, just det.
Som är liksom 20 kronor billigare.
Ha, det har inte jag tänkt
inte
på, men det stämmer ju.
Inte lika gott dock, tycker jag. För jag tycker vårt mandelsmör är liksom, det är faktiskt bäst.
Ja, och alltså, jag handlar ju väldigt ofta hos er på Pepstop. Och jag tycker ju ni har fantastiska produkter. Men sen vet jag ju också att det är ju så här... Typ som din cashewost. Den är ju hur god som helst.
Ja, den är väldigt
bra. Men jag vet ju också att för samma pris så får man ju liksom två vanliga feta ostar.
Och då ska jag säga så här, då finns den bara på Pepstop.
Ja.
För att jag tror att den skulle bli för dyr annars.
Ja.
För att det finns inte liksom utrymme att ha dubbla marginaler på den nästan.
Nej.
Men jag tror vi säljer den till gryningen också.
För att
så vi gillar gryningen.
Och där handlar jag också.
Ja, men som också är en jättefin hälsokostbutik. Och den åker liksom vi med själva till dem.
Ja.
Så att, men det gör vi mest för att vara snälla.
Ja, de är ju så gulliga.
Ja.
Men jag tänker så här. Vi har också fått lite frågor från de som lyssnar på podden. Så då ska jag ta fram den här. Den här frågan tyckte jag var jätteintressant. Vart går gränsen mellan hälsovänligt och miljövänligt? Till exempel kring så här importerade råvaror och så.
Alltså, ja, jag kan säga så här, när man driver ett matföretag, man försöker ju, alltså vi försöker ju handla som grönsaker och sånt till Pepstop, där när det finns grönkål, ja det kommer från Södertälje liksom. Då köper vi köper en hel del närodlat.
Ja.
Sen är man ju ibland i säsong, om till exempel på grönsaker. Ja, vi kan ha rotsaker och sånt. Det har vi ju. Men ibland måste man köpa importerat. Sen när vi handlar så handlar vi... Det handlar ju mycket om hur man transporterar saker och ting. Hur du köper in. Till exempel, vi jobbar ju mycket med Japan. För vi tycker de är duktiga på kvaliteter. Men då handlar vi ganska mycket för dem. Så att vi liksom... Vi har inte en artikel därifrån. Utan då köper vi liksom en hel portfolio av produkter. Och ja, det är säkert det är ju jättebra att odla sina groddar och det hemma. Men de lär ju, alltså, det är ju globalt idag.
Mm.
Ja, idag finns det inte ens en gång. Jag menar, jag skulle gärna köpa bovete från Sverige i 20 pallar liksom. Om jag tror inte ens att det finns det.
Det är så.
Alltså det är mycket råvaror än så länge som, och vi då som har en glutencertifierad produktion i Årsta.
Just det.
Det är ju supersvårt att hitta råvaror dit. Som då har de här kvalitetskraven. Och, ja, var det svaret på frågan?
Ja, men jag tycker det var ett bra svar. För det som du säger, till exempel när man håller på med glutenfritt. Då måste allt vara... Alltså, det är ju så himla lätt att kontaminera. Så då måste allt vara på ett visst sätt.
Ja, det är typ det jobbigaste man kan göra.
Ja. Det är så här, men det känns också som att... Kan du ibland känna så här, gud vad jag gör det svårt för mig själv?
Ja, det kan jag verkligen känna. Ibland kan jag säga bara, ja men Pepstop är ju typ det svåraste jag har gjort. Och det roligaste ska jag säga. För Pepstop är ju så här... Det är, vi gör allting glutenfritt. Det är ekologiskt. Men bara där tänker ni, då bara ringer ju så här, dyrt, det blir ju dyrt liksom. Det är handgjort. Det är liksom, vi vill inte fuska med kvalitet, utan vi använder gärna macadamianötter. Och jämför macadamianötter versus solroskärnor.
Det är ungefär 5 gånger dyrare.
Ja, eller 25 gånger dyrare. Nej, men så att så här, svårt är också roligt. För att om, det hade ju inte varit lika kul om jag hade sålt liksom, ja vad ska jag säga, som är min genre liksom. Veganska potatischips med sour cream. Det är inte jättekul. Det måste vara roligt. Och det är ju så här, potatischips är jättekul. Men det gör ju någon annan.
Ja.
Så det är liksom, någon har ju redan det där.
Ja.
Så att så här, ja det är kul. Nej, det är kul när det är svårt.
Ja.
För jag gillar utmaningar.
Ja.
Är det miljövänligt? Och köpa en... Är det alltså jag ska säga så här,
för många av råvarorna, alltså jag tänker så här, kassava,
ja, men mandlar,
avokado,
hakar ju folk upp sig på. Liksom.
Banan är ju också... Men det är ju en sån här grej som alla använder.
Ja,
så
men
det
banan
är ju lite mer accepterat.
Precis, jag kan säga så här, banan är en sån där grej som... Ja, men den... den är accepterad. Mandlar har ju liksom folk hakat upp sig på.
Ja.
För att det är, liksom, det är mycket, det tar mycket vatten och avokado och lite så. Ja, det hade ju varit toppen om vi bara kunde äta liksom linser från Öland.
Mm.
Men det blir ju inte så himla roligt.
Nej.
Jag tror inte att... Jag äter jättemycket. Jag äter potatis också och rotsaker. Men jag äter avokado också.
Mm.
Jag äter inte bara avokado.
Jag tänker på hela den här diskussionen med just hur mycket vatten som går åt. För att där tänker jag att så här, jag själv har ingen aning. Men det går ju åt väldigt mycket vatten när man... Alltså till, jag tänker på till djur. Alltså för att föda upp djur.
Och massor.
Liksom. Så att jag tänker... Tar de på något sätt ut varandra? Eller, alltså kan man liksom säga att jag kör veganskt och jag går fri?
Alltså nej, man kan aldrig gå fri tror jag. För att jag tror man kan alltid, alla kan alltid göra saker och ting. Och man kan ju alltid göra saker och ting till det bättre. För jag tror att så här, den dag man säger så här, men jag är bra. Då kommer man inte vara bra. Man måste liksom hela tiden utvecklas. Men jag hade en super, jag hade en matlagningskurs för, det här kanske ett halvår sedan. Nej, det var innan corona. Så att det var kanske ett år sedan då.
Mm.
Och då var det en herre på den här matlagningskursen. Han ställde ju alla svåra frågor. Jag är ganska bra påläst.
Ja.
Men jag fick ju väldigt mycket svåra frågor av honom. Och just de miljöfrågor. Jag hade svar på allting om mandlar. För då gjorde jag ju mandelmjölk. Men jag gjorde ju också egen havremjölk.
Mm.
Och då var det ju jätteroligt. För sen var jag tvungen att googla honom. Och då såg jag att han jobbade med miljöfrågor. Men han var ju ganska... Han hade man ju liksom vilja ha med som en så här... Som en kickback. För att han satt ju där ändå så här... Och höll med på väldigt många saker. Sen behöver man inte bara använda mandel.
Nej.
Om man tycker det är dumt. Men däremot kan man ju köpa mandel som kommer från Europa.
Mm.
Man behöver ju inte köpa mandlar från USA.
Nej.
Så att man behöver ju inte då köpa de billigaste mandlarna. Man kan väl kosta på sig då... Och köpa liksom mandel som har transporterats.
Mm.
Ja, jag har varit på där vi köper våra mandlar ifrån.
Mm.
Och det är ju fantastiskt.
Det är också så, jag kan tycka att... Alltså anledningen till att just kring mat... Att jag tycker att det blir så himla... Alltså jag kan nästan få lite så här hopplöshetskänslor. För att det är så komplext. Alltså jag minns att jag såg en dokumentär om... Just faktiskt kring det här med mandlar i USA.
Mm. Och jag såg den också.
Ja, det hade någonting att göra med att bina höll på att dö ut av någon anledning. Och att det liksom... Jag vet inte alltså, egentligen av vilken anledning. Mm. Men det var liksom hela den här mörka skuggan över mandelindustrin. Och liksom.
Men det var ju också där under den här torkan i USA. Alltså det som jag vet blev tokigt efter det här. Det var ju att det var ju torka i USA. Mm. Då köpte USA upp alla mandlar från... Och nu ska jag säga så här, vi är ju ganska småskaliga. Vi föredrar att jobba småskaligt. Mm. Och jag betalar hellre mera pengar och jobbar liksom direkt med en liten leverantör.
Mm.
Än att jobba liksom, vi är inte så pass stora heller.
Nej.
Så vi kan jobba så där stort. Och stort är aldrig bra.
Nej.
För ett, du får liksom matsvinn. Du kan inte liksom, du måste köpa jättestora volymer. Du måste trycka jättemycket. Och ibland finns det säkert de som kalkylerar att bara trycka jättemycket förpackningar och... Ja, det blir billigare liksom. För det är alltid, det är allt mycket ju fråga om pris.
Mm.
Men i alla fall de där mandlarna då. Då köpte ju amerikanerna upp mandlarna i Europa.
Mm-hmm. Ja, just det.
Och sen blev det liksom fel året efter. Då var det liksom ett överflöd av mandlar i USA.
Ja.
Så att det, så här, det kan bli så här tokigt också när man handlar för mycket
råvaror. Ja, men det är därför jag också kan tänka mig att så här, som konsument så blir man ju så himla... Alltså jag kan tänka mig att många får en känsla av att bara så här... Jag orkar inte ens sätta mig in i 5% av det. För att det känns som att det räcker... Alltså det är aldrig nog. Det finns så mycket...
Mm. Sen kommer en ny grej.
Ja, men precis. Och liksom man ska förstå. Och då är det bara liksom på den här miljöbiten. Sen finns det ju... Ska man gå in på hälsobiten, finns det ju ytterligare liksom... miljoners problem som man ska ta hänsyn till. Och liksom, jag kan verkligen förstå de som känner så här, jag orkar inte, jag äter mina fiskpinnar och makaroner.
Jag kan faktiskt också förstå dem. Nej, men, och jag tror så här, det är viktigt tror jag, alltså så här, jag har ju gjort en bra grej, och det är att jag satt mitt eget namn på förpackningen.
Mm.
Det är också det jobbigaste jag har gjort.
Ja.
Därför att jag måste ju också stå till svars för vad jag har i förpackningen, vilket gör ju det gör ändå att jag tänker till en vända innan jag gör saker och ting.
Just det.
För att så här, det blir ju någon slags kvalitet att man har gjort det. Att man vill ha en bra produkt. Vilket gör också att jag jobbar inte med vem som helst.
Nej.
Det finns leverantörer som jag inte skulle handla av.
Ja.
För att jag vill handla av liksom bra leverantörer som har hög kvalitet och som gör det vi vill att de ska göra.
Mm.
Och det kanske är ett sätt, tänker jag då.
Att man, ja, så att hade man, alla gjort så hade det ju varit fantastiskt,
nej, men tänker jag. Jag tror att det, därför är det ju bra om det kommer in lite mera...
Mm. Mer. Lite mer integritet.
Ett större utval av... Idag ägs ju... Liksom alla brands ägs ju av samma...
Men det där är också alltså. Jätte... Det här är ju inte lyssnafrågan, utan jag bara blir så nyfiken. Får du massa förslag liksom på att bli uppköpt av de här stora jättarna?
Nej, jag ska ha fått en del förfrågningar faktiskt. Mycket om jag vill ta in kapital och sådär. Men jag har tänkt att jag än så länge ska försöka klara mig. För jag tycker att det är häftigt att driva företag med egna pengar. Det var ju inte jättehäftigt när det blev corona.
Nej.
Och det är inte jättehäftigt, för det har varit ett jättetufft år.
Ja.
Med många som har gått i konkurs. Och,
ja,
så här. Och det drabbar ju oss. Så att då är det inte jättehäftigt. Men det finns ändå någonting häftigt att så här, driva själv. Så, här. Så länge det går så...
Ja, och jag tänker att om man blir uppköpt eller tar in kapital, då tänker jag att hela den här att det måste vara vinstdrivande blir ännu starkare.
Jag tror kanske att hjärtat försvinner då. Eller jag är lite rädd för det. Att man inte har liksom hjärtat med det man gör.
Mm.
Och tappar man det, då är det inte bra.
Nej. Den här frågan tyckte jag också var kul. Finns det någonting som hon var övertygad om var nyttigt när hon började, som visade sig inte vara det?
Ja, det finns massor. Alltså, ja men gud. Jag har hållit på med så mycket konstiga grejer. Ingenting är nyttigt i för stor dos.
Nej.
Så att det kanske är lärdomen. Att så här, ja, jag tror att jag har sålt det, både det ena och det andra. Till och med sålt grejer man inte får sälja.
Mm-hmm.
Utan att veta om att jag inte får sälja det. Är det nyttigt?
Mm.
Alltså det är ju fortfarande mat.
Ja.
Så det är ju inte så här, jag har inte sålt något som man inte får sälja. Men däremot kanske man... Ja, men jag träffade en kvinna, kom ihåg en gång. Hon, det här var ju precis då när quinoa kom.
Ja.
Quinoa innehåller ett bitterämne. Nu idag tvättas ju quinoa, så att när du köper quinoa så behöver du nästan inte skölja den. Nej. Du ska ju egentligen skölja den.
Ja. Men den är lite liksom handlad.
Precis, saponiner.
Ja.
Och de här är ju liksom, det kanske inte är strålande att ge barn.
Nej.
Och då kan det ju lätt bli fel att man säger, åh det här är jättehälsosamt och ska jag bara äta det. Och den här kvinnan, kom ihåg det, att hon var ju helt jätteorolig, för hon hade ju då bara gjort gröt till quinoa. Hon hade liksom bara gett sitt barn quinoa.
Mm.
Och då blir det ju lätt fel.
Ja.
Så att nu var det inte jag som gjorde det. Så det var inte riktigt svaret. Men,
nej, men jag förstår,
överdosera men... kanske. Att man liksom går all in för mycket på någonting.
Men linfrön känns som en sån sak. Alltså inte bara för dig, utan rent allmänt. Att alla, det var ju så här superhälsosamt. Och sen så bara, nej det är
blev alla livrädda för det. Och jag har aldrig någonsin hört någon som har blivit så här linfröförgiftad.
Kanel vet jag också. Det är väl en sån där sak som man inte ska överdosera. Eller det blir liksom inte...
Så man, och egentligen så här, och det tror jag är en, så här, det är ju en sund regel när det kommer till mat, att så här, variera sig i det man äter. Ät inte bara en och samma grönsak, eller liksom köp lite olika, olika, byt ibland, köp det här, köp en annan råvara.
Ris är ju faktiskt också, kom jag på nu.
Ja, men ris med arsenik och ja, det kanske är ris då. Så, nej men det skulle kunna vara också sånt som har liksom mögel, aflotoxiner och det finns ju sen går det ju liksom lite trender i de här liksom frågorna som kommer så här, och nu är alla rädda för det här. Sen kommer nästa då.
För matcha har jag hört, det var bara typ förra veckan som jag fick höra det, att om typ någonting med tungmetaller.
Men det tungmetaller finns det ju i allt. Alltså tungmetaller finns det ju i allt. Det finns ju i naturen och i jordarna. Och det är ju fullständigt omöjligt att så här... Sen gäller det ju bara att ha... Att man
inom
inte
rimliga
har,
mängder.
Inom gränsvärdet. Och gärna under det. Men tungmetaller finns ju i vår miljö. Och ät en fisk idag liksom. Det är ju... säkerligen väldigt mycket tungmetaller. Ja. Och där kanske vi är mer vana idag med att inte överdosera. Liksom. Det finns ju till och med kostråd.
Ja.
Att så här, inte äta mer insjöfisk mer än
nej,
så här mycket. Och det är ju för gift, miljögifter.
Ja.
Så att, och det finns ju grönsaker också.
Mm.
Och det finns i te och det finns ja. i...
Men en bra tumregel som du säger, det är ju ät saker i rimliga mängder och ja. Överdosera inte. Liksom.
Nej, och variera. Mm. Drick inte bara matcha.
Nej.
Även om man vill det.
Gå inte på en matcha-diet. Matcha-kläns.
Nej, och det är ju också, det är ju inte bra för levern heller.
Nej.
Så att, och så att så här,
mm. Nej, precis. Man ska inte, allting som är detoxande kan ju också vara för hårt detoxande. Mm.
Så att man ska absolut inte klänsa med matcha, det vet jag.
Nej.
Det är så här, gör inte det.
Okej, vi tar en fråga till då. Mm. Är hon nöjd med sina egna matvanor? Är det något hon hade velat förändra?
Åh, gud. Jag är nog ganska bra på att leva som jag lär.
Ja.
Så jag gör min egen mjölk och jag köper också ibland, ska jag säga.
Mm.
För ibland kan man inte skumma den man gör själv.
Nej.
Ibland vill man skumma mjölk, så då köper jag mjölk som jag kan skumma.
Uh-huh.
Men jag lever mångt och mycket som jag lär. Men absolut. Jag gillar ju godis.
Uh-huh.
Och choklad. Och liksom... Uh-huh. Och då, så jag kan ju lätt gå överstyr.
Uh-huh.
Det kan jag göra. Och då behöver jag liksom bryta det. Men jag har ju liksom hittat nycklar för det idag.
Uh-huh.
Så jag har inte så mycket sådär... hang-ups på mig själv eller...
Vad skönt.
Jag är ganska snäll mot mig själv.
Ja.
Och jag tror att det är en så här... Man tror jag att kanske har lite mål där att göra.
Ja.
Att man kommer till någon insikt.
Är det
att,
en här, av nycklarna? Bli äldre.
Bli äldre. Bli mer förståndig. Ja. Var snäll mot dig själv.
Ja.
Liksom tagga ner lite. Det är inte hela världen om du spårar en dag.
Nej,
och då får man,
det är en ny dag imorgon.
Ja, jag var på 2 middagar i helgen. Det var fullständigt glutenparty.
Ja.
Och så här, ja, nu är inte jag. Jag är inte glutenintolerant. Men jag behöver inte äta det liksom varenda dag.
Nej.
Så att, och det känner jag efteråt. Ja. Att så här, men det här var inte bra.
Nej.
Och jag kom hem väldigt sent också. Och det var ju väldigt roligt. Men det var ju superkul.
Ja.
Och det där... då kommer jag tillbaka, då tar jag mig tillbaka på rätt spår igen. Så att jag har inte så mycket, alltså aldrig med det jag äter.
Nej.
Jag äter nog ganska bra, eller jag äter väldigt bra.
Ja. Ja, men vad spännande. Så om det finns på svaret på frågan, finns det något du skulle vilja förändra?
Nej.
Nej.
Och kommer jag på det så kommer jag göra det.
Ja.
Jag har aldrig någonsin sagt till mig själv så här, och nu ska jag ta bort det här, det här, det här, det här. Nej. Utan jag dricker ju inte kaffe och sådär. Och det kan ju folk säga, va? Dricker du inte kaffe? Ja, men det bara försvann.
Ja.
Och så här, så jag har aldrig liksom tvingat mig själv till. Jag har liksom låtit det vara lustfyllt hela tiden. Att hälsa ska vara kul.
Mm.
Det ska vara glatt. Jag gillar ju att äta mycket. Alltså jag blir tokig om jag får för lite mat.
Mm.
Jag gillar ju liksom mycket råkost. För att jag gillar att bli mätt. Och därför tror jag också så här... Den här typen av liksom vegansk mat passar mig väldigt bra.
Mm.
För att så här, du kan blanda den med, liksom, med rå mat. Och då det fyller upp en bra.
Men det låter ju nästan som att du har hittat någon form av livsnjuteri via den här hälsosamma livsstilen. Inte liksom att... Alltså för jag tror att många har en bild av att antingen så kan man vara livsnjutare. Eller så kan man vara en hälsoperson.
Ja, men alltså... Ja, precis. Så är det ju. Det finns ju fantastisk liksom mat som du kan tillaga växtbaserad som är liksom gourmet.
Mm.
Jag älskar ju att stå och hålla på med den typen av mat.
Ja.
Inte bara så här göra en simpel liksom, det är väldigt gott att göra en enkel liksom linsgryta.
Mm.
Men jag gillar ju också det där att hålla på och torka grejer och liksom skapa...
Men liksom hur många timmar per dag skulle du säga att du ägnar åt att liksom laga mat och liksom hålla på med mat?
Nej, men ofta på helgen gör jag ju det, lagar mat. Men jag ägnar ju liksom hela min tid till
att tänka på mat.
Och sen när jag kommer hem och ska vila, då bara går jag in på Instagram och det finns ju så många som håller på med så mycket, som håller på med mat, och då liksom flippar man där och så hittar man grejer. Så att mat är ju superkul. Så att jag ägnar väldigt mycket tid åt mat. Kanske mer än vad jag borde.
Vet du att din syster hade en bok som hette Hurri Curry?
Ja, just det.
Och i den boken, alltså det här är en av mina största aha-moments när jag läste den. För då hade hon, det var väldigt fint, då var det, hon intervjuade indiska kvinnor i den här boken. Och så frågade hon alla, en av frågorna var hur många timmar per dag de spenderar i köket. Och alla svarade ju liksom mellan, alltså jag tror det var det minsta någon spenderade var liksom 3-4 timmar. Men det var upp mot 5-6-7. 8 timmar per dag.
Underbart.
Och jag bara tänkte så här, alltså för jag var ganska ung när jag läste det här. Och jag kommer ihåg att jag tänkte så här, alltså man är ju i köket max en timme om dagen. Alltså då är det mycket liksom. Men det förändrade väldigt mycket av min, alltså så här, då förstod jag att så här, okej, men vi har verkligen tappat bort någonting här. Att den här ändå ganska essentiella delen i att ta hand om oss själva och vår familj genom näring. Den är liksom borttappad. Vi tänker idag att mat bara ska så här puff, landa
fram på bordet. Det gör det ju ibland. Ibland kan man ju köpa liksom precis färdiglagat och beställa mat och så. Men det är klart att så här, det vore ju en dröm att få stå liksom 4 timmar i köket. Jag kan säga så här, nu kommer jag på en grej som jag vill förändra med min mat.
Ja.
Jag skulle vilja äta lite tidigare på dagen. Jag äter ibland lite för sent på kvällen. Eftersom jag tränar ju och sen kommer jag aldrig hem. Och sen börjar jag laga mat. Och jag lagar mat. Och då ibland så blir det så här, oj herregud, klockan är 9 innan middagen ska på bordet. Det skulle jag vilja förändra. Men okej.
Men det är du som lagar maten i alla fall hemma?
Nej, vi turas om.
Ni turas om?
Ja. Och sen så blir jag försöker att så här lägga mig.
Du tycker inte om att sova?
Nej, men jag gillar ju ibland att laga mat själv. För att jag vill ha så här, min man är jätteduktig på att laga mat, absolut. Men han lagar inte alltid den maten jag vill ha.
Nej, jag fattar.
Han lagar den maten han vill ha.
Det låter ju rimligt i och för sig. Men jag tänker, hur ser du på framtiden? Vad drömmer du om när det gäller liksom både alltså Pepstop och René Voltaire liksom som varumärke, men också för dig liksom drömmässigt?
Jag drömmer nog om att alltså fortsätta utveckla företaget René Voltaire AB, självklart. För det är ju superkul. Och att det ska vara, jag tror att det behöver bli större. Och då är det frågan om jag klarar av det själv.
Just det.
Att så här, ta det steget, för det kräver också kapital. Så det är en dröm jag har, att få det liksom att bli ett större företag.
Skulle större innebära typ expandera till fler länder?
Det kan innebära expandera till fler länder, absolut. Och vi finns ju idag i liksom Skandinavien. Så det tycker jag ska vara roligt. För att jag tycker att det är kul att växa som företag. Och liksom få se hur företaget skulle se ut då. Och det drömmer jag om. Sen drömmer jag om på privata plan att liksom, alltså, ja, men alla vill väl resa just nu. Jag vill resa. Det är jag jättesugen på. Nej, men alltså, jag skulle kunna tänka mig att göra någonting så här i ett annat land.
Ja. Kanske öppna upp någon sweat lodge.
Ja, typ i Japan eller något. Men något sånt där liksom otippat skulle jag kunna tänka mig att göra. Lite sugen på att göra det. Kanske utbilda mig till teceremoni.
Ja, just det. Ja, du har blivit en riktig matcha-fantast.
Alltså, jag har ju gått all in på grönt te. Jag tycker det är, alltså, där har jag ju fullständigt hakat upp med. Men det är ju den där feelingen av matcha som är så otroligt skön.
Men okej, de som inte har förstått grejen, kan du pitcha lite snabbt grönt te? Varför är det så fantastiskt?
Ja, men grönt te är, nu så här matcha, det är kanske min grej. Ja, men så här, jag gillar grönt te också, men jag tycker matcha är liksom snäppet bättre. Alltså när man dricker det, för först så tycker jag hela ceremonin kring det, att man vispar med en bambuvisp och liksom vördnaden för teet och att man köper rätt te, för det är liksom, det finns ju massa olika kvaliteter. Du kan köpa, liksom, jag fick något prov på någon matcha, den var ju odrickbar, liksom, den kan du ha baka i. Alltså det är ju det var så här, inte gott. Jag tycker det, men sen kanske inte alla upptäcker det, men så här, det är roligt att det finns olika kvalitet. Kanske precis som en kaffenörd.
Ja, liksom.
Nördar in sig i sitt kaffe. Så det finns massa olika kvaliteter. Och sen så behöver du lilla vispen. Mm. Det tar ett tag att göra den. Och du lär dig vispa upp och få en krämighet. Mm. Liksom historien bakom matcha är ju också jättefint. Att du har det här liksom, teceremonin i Japan. Liksom.
Mm.
Alltså, det finns, och ju mer jag lär mig att matcha, desto svårare blir det.
Det är så?
Ja, men alltså, det är ju så här, när du börjar sätta dig in i olika kultiveringar och liksom plantan och det växer det här eller växer det där. Och du vet, nu har jag liksom blivit galen, för nu håller jag på att ta hem något matcha som är så här liksom super premium kvalitet. Som min kollega på Pepsop sa, men det här kan vi inte ens ha på hyllan.
Nej. Det är ju som säkert. Jag hörde om något matcha som var testat 4 gånger för just tungmetaller då. Ja. Det var så jag kom i kontakt med det. Ja,
då blev du livrädd.
Ja, jag bara, herregud. Ja.
Nej, men allt te har ju det.
Ja.
Så det tror jag inte så här. Så länge man inte dricker för mycket. Nej. Så är det liksom ingen fara.
Nej, och det är inte mycket matcha te man har i en kopp.
Nej, det är ju extremt lite.
Ja.
Så matcha, jag tycker den är liksom... Mm.
Kanske en matcha-bar?
Ja, det finns det ju massa. Det finns ju jätteroliga sådana.
Men inte så mycket
liksom.
I Stockholm, va?
Nej, jag gillar nog kanske mera... för det finns ju mycket trend i matcha om du tittar på. Liksom. Det är jättekul att bara följa den här taggen matcha. Det är så mycket knasiga desserter som man troligtvis aldrig, som inte ens går att äta, gissar jag. Men det är roligt.
Mm.
Och jag lockas väl av det här lite roliga.
Jag tänker så här, Inne. Vi har babblat på.
Härligt.
Vanligtvis brukar jag ju ställa 5 snabba frågor. Men jag tänker att det blir bara en fråga idag.
Oj.
Och det är, vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden?
Först så tänkte jag så här. Ska det vara någon, tänker jag nu, någon som inte håller på med hälsa?
Det vore ju kul.
För att så här, få något så här, annat. För då kommer du kunna ställa jättemycket så här, utmanande frågor. Eller ska det vara... Jag tänker också min tränarkompis Elin Kjus.
Ja.
Som det vore fint, tycker jag.
Det vore väldigt
fint. Är drabbad av lungcancer. Nu börjar jag nästan gråta.
Ja.
Det är jättejobbigt. Och som är liksom en häftig person. Du ser. Henne skulle jag tycka. Jag tycker hon skulle passa här. För hon har liksom... Hon sprider så mycket liksom, glädje och energi trots att hon bara pallar. Liksom. För det är ju en annan typ av hälsa.
Verkligen.
Så att, hon tycker jag ska vara bra.
Jättebra tips.
Ja. Sen finns det säkert någon så här vanlig också du kan bjuda in. Som inte är...
Nej, vi håller oss till de ovanliga.
Okej. Nej, men hon tycker jag är bra. Det är en bra.
Jättebra tips. Och de som liksom känner att de bara vill se mer av ditt matchanörderi och liksom allt sånt. Var tittar de dig?
Nej, men jag finns ju på Instagram. Där kan man följa mig. Mm. Och på Facebook. Så, där är ju mycket företag på Facebook. Så jag kanske är mer liksom... Jag är ju företag.
Ja.
Jag är lite privat ibland.
Men på Instagram är du René Voltaire, eller?
Ja, men jag är ju företag. Men sen tycker jag ibland det är lite kul att visa lite andra grejer. Så att, men... Och bor man i Stockholm så är man ju välkommen till Pepstop.
Just det, där är du ju en hel del också.
Så där är jag ju. Och jag gillar att hänga där på helgen efter jag tränat. Kan man komma in och dricka en matcha med mig?
Ja.
Så får man se mig in real life.
Jättekul. Tusen tack, René.
Tack själv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.